kärlek till alla små gulliga morfadrar där ute. Varför kan ni gissa? Jo, för att vårt kanske största och mysigaste fan där ute är ju då en morfar. Så lite extra kärlek till honom kan vi inleda det här avsnittet med.
Ja, han är också finns en risk att han sitter och lyssnar nu? Alltså.
Ja.
Det finns en risk.
Det hoppas jag verkligen. Och det var ju... Han var ju då kanske den enda som faktiskt började undra när vi har varit borta här 2-3 veckor.
Lever ni? Mår ni bra?
Fråga, vad fan är veckans avsnitt, killar?
Ja, okay.
Och det, vad har hänt? Det har han rätt i. Det är bra.
Någon som samtidigt så är det ju inte så här att vi blir ledsna av att folk inte... Vi har inte sånt bekräftelsebehov att vi blir ledsna av att folk inte hört av sig. Det är vi har haft saker att göra, helt enkelt.
Ja, det är inte bara... på gott och ont velocity vi håller på med om dagarna. Det är ju, vi pluggar ju också ett heltidsprogram på universitet. Och det har väl varit en del tid som har tagits.
Så nära tenta veckor vi har haft, va? När vi hade två stycken på efterföljande veckor så här.
Exakt, och så var det lite sjukdom däremellan. Covid-grejer, man inte ville riskera något även fast det inte var det.
Kan det ha varit att din gammel mormor smittade dig kanske, fast det var inte riktigt det, eller hur var... Ja, vi kan lämna det där hän. Det har varit saker vi har haft för oss i alla fall.
Men, för att göra en återkoppling till vårt första avsnitt, så är vi nu tillbaka uppe på hästen och har lämnat träsket bakom oss och förhoppningsvis kan komma in i vår rytm av en episod varje måndag igen.
Perfekt i samklang med att det blir sommartid. Och nu är det ljusare ute. Vi är på gång nu, förhoppningsvis.
Lägg dig i hängmattan, dra in dina AirPods och bara njut.
Men det är kanske just för att vi har ju inte så jävla många lyssnare, som att det är därför vi missar de här veckorna. Vi behöver ju fler trogna morfadrar som kommer och stöttar oss så att vi inte känner att vi kan hoppa över en vecka.
Precis.
Ja, men det är lite kul, för så här, jag träffade några kompisar för någon... Hälsan, det var en lite mindre tillställning då, corona säkert. Då var det en bekant liksom, så vi är inte supernära liksom, men vi är bekanta och har hängt förut. Och han var så här, fan, jag har lyssnat på alla avsnitt, jävla kul att följa er resa så här. Det, så här, då blir man ändå lite glad, eller jag blir i alla fall jätteglad och så här, fan, har du lyssnat? Så här, så som vi träffade en annan pluggkompis här förra veckan när vi var på studentpalatset, som också sa att han hade lyssnat på alla avsnitten. Det är så här, det var alltså någon som har suttit på sin fritid och lyssnat på oss. Liksom. Mm. Det är jättesurrealistiskt.
Nej, jag tycker det är väldigt... Det är bara kul om man kan vara lite underhållningsvärde till någon i ens vardag. Får vi hoppas på. Men vi är nu tillbaka, och inte bara med podden, utan det har också varit en del arbete bakom kulisserna med vår produkt. Vi har gjort, som vi sa tidigare, en liten mjuk lansering av produkten som ligger uppe. Men nu kommer vi har tänkt om lite för att kunna få ut en lite mer fullvärdig lanseringsprodukt.
Precis, och så här liksom också framförallt för att involvera mig och Ludvig så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt med produkten. Så att vi också kan börja pusha för och sälja liksom.
Precis, vi har ju tagit en lärdom av det, tror jag verkligen, i att vi har kanske försökt vilja göra lite för mycket. Vi har så mycket idéer om vad vi vill att den här produkten ska vara, att vi till och med nästan har börjat fundera på vad nästa produkt är. Och vi har haft liksom, de här funktionerna ska vara med, det här ska finnas, vi ska ha de här seed-templatesen etc.
Precis. Och vi är lite begränsade där i att det är ju du som har den absoluta spetskompetensen i själva produktutvecklingen.
Och tid, att vi har ju inte pengar att anställa någon.
Precis. Så, vi själva så det finns ju bara så mycket vi kan göra på våran begränsade tid.
Så att det vi har egentligen bestämt oss för att göra är att vi har kommer till en början att rikta in, för att kunna släppa någonting så fort som möjligt och börja dra igång. Just do it, för att koppla till vår slogan avsnitt, så har vi valt att fokusera på portfolios som man ska skapa vid oss i början, och försökt skapa en ganska liten och snäv minimal produkt jämfört med det vi vill ha i slutändan, men att vi gör den väldigt väldigt bra är tanken. Och tanken är att när det här avsnittet är ute så kommer även det vara live. Så att det är bara att gå in på velocity.co och kolla. Och då förhoppningsvis kommer det finnas en... Inte absolut inte alla de funktionerna som kommer finnas. Men det som finns där kommer vara riktigt, riktigt, riktigt bra.
Precis, och det möjliggör ju då för mig då att om jag ska försöka ha någon sorts säljansvar, eller det är väl det jag kommer ha, då det är svårt för mig att sälja en imaginär produkt liksom. Det kommer vara så här om några veckor. Kolla in, så här, jag tror att det är väldigt svårt för någon att se varför de skulle köpa det just då. Om det inte finns något de kan köpa än. Utan, men finns det då en produkt, då kan man försöka hitta sin nischade marknad och försöka se lite, okej, okay, vad är det de säger? Vad är det de vill ha? Finns det någon som är intresserad? På samma sätt som för dig Ludvig, om du ska försöka marknadsföra produkten och se vart vi hittar våra kunder. Det är ju också svårt om vi inte har någonting än. Vi har inte haft några kundmöten, vi har inte haft några första kunder. Det blir mycket lättare. Och så kan du jobba på i bakgrunden då, medan vi också kan arbeta.
Precis,
det ta lite press från dig och känna att det ändå finns något där.
Det har varit svårt där att försöka. För vi alla tre tror jag vet vad vi vill komma åt och liksom hur vi vill att det ska vara. Men vi måste bara inse att när vi har suttit och jobbat med det, att det har blivit väldigt spretigt och svårt att fokusera på en grej.
Precis, och vi vill ju göra en ganska bred produkt. Men eftersom vi är lite begränsade på programmeringsfronten tidsmässigt, så blir det istället en spretig produkt. Eftersom vi försöker göra lite olika grejer, men så gör vi det bara liksom lite grann. Och det här är ju någonting som det är ju fett bra för alla som håller på att göra någonting som är liksom lite bredare, lite större. Att om man ska börja någonstans att liksom försöka få in en enhetlighet, som nu kör vi på portfolios för att vi tycker att den kan vi göra väldigt bra som den är just nu. Sen går vi över lite kanske till internethandel som också går hand i hand, och kunna liksom fokusera och göra det väldigt bra innan vi försöker vara liksom så breda och ta in alla de andra typerna av olika hemsidor som finns där ute.
Verkligen en lärdom som jag hoppas man kan få ha lärt av oss. Det skulle jag verkligen säga har varit en stor grej. Ska man göra någonting så börja med en grej och gör den riktigt, riktigt
precis,
bra.
Precis, säg bara liksom, för du ska börja sälja hoodies till exempel. Du vill börja sälja kläder, du har ett klädmärke. Istället för att liksom importera 50 olika klädesplagg och ska försöka pusha dem och sälja, som du säger, importera 2-3 eller en, varför inte en, och liksom gör den svinbra och verkligen hitta din målgrupp och så pushar du för det. Och sen ser man, okej, det här behövs också. Utvecklar man det och försöker se.
Och framförallt också, då har man lite flowet inne, man har också kanske till och med pengar att kunna spendera på nya produkter och liksom, för att man har fått in lite från de tidigare produkterna. Alltså, typ ett märke som har blivit väldigt i ropet på senaste tiden liksom, ett exempel är ju CDLP som har blivit väldigt stora på kalsongmarknaden. De gjorde ju den grejen jättebra, men nu har de väl börjat sälja till och med t-shirts.
Precis.
Alltså, så jag menar, man måste börja någonstans, göra det riktigt bra, vinna förtroende, vinna lite pengar, och sen kan man liksom expandera.
Det var väl också så här, två boys som började importera lite kallingar och sälja till sina polare eller något sånt. Alltså jag för mig att de började väldigt liksom low key och
Det är faktiskt han ena delen av bolaget, Christian Larsson tror han heter, också väldigt duktig filmfotograf. Han gick på min gamla gymnasieskola och var och föreläste när vi gick där.
Kör bara ungdomar. Ja, men ni har all möjlighet i världen.
Alltså det var ju, vi hade liksom x antal så här gästföreläsare under vår gymnasieperiod.
Europaskolan var het.
Nej, men det var en grej som de hade liksom, att vi hade lite gästföreläsare någon gång ibland, vilket var väldigt kul. Men jag skulle säga definitivt att han var nog den bästa vi hade.
Han hade någonting.
Super. Ja, men uppenbarligen så har det gått bra för dem också.
Det är ju kaxigt att ta sig an sån marknad. Alltså det är ju en ganska tråkig produkt, så här, enfärgade kallingar. Ja. I en bransch som liksom, det finns ju hur mycket kalsonger som helst.
Precis, men det är väl liksom grejen, så här, det jag tycker är så klockrent är att de såg, okej, det finns hur mycket som helst, men de ser ganska lika ut. Det är så här, de klassiska är, du vet, med Björn Borg med stor logga, spretiga färger, som är så här, de här ligger ett tag, sen bara skräpar de i ens kalsonglåda liksom. Mm. Okej, vi gör liksom, vad vill folk ha? Stilrena, bra material, enkelfärgade liksom. Mm. Och så gör de det riktigt bra med Lyocell eller vad det nu är för mig. Skönt material. Nu har inte jag testat dem, men så här i
teorin. Alltså precis, det är väldigt intressant det här med att när man blir, de har ju blivit i alla fall en så här go-to. Okej, om jag ska köpa bra kalsonger, vad gör jag? Då köper jag den. Det är lätt att göra en produkt bra och liksom sätta sig i minnet på det. Okej, jag behöver en bra portfolio hemsida. vilka ska gå till
Velocity. Så vi visar alltså på Blixed LP i hemsidevärlden. Ingen schaps, ingen skit, inga stora loggor. Vi bara bra, härliga, sköna hemsidor.
Ja, vi får väl hoppas på det. Men som sagt, vi får väl se. Men jag tror det är, jag tycker det är väldigt kul att vi, det känns som att vi är, det var bra att vi tog det steget. Att vi kände att okej, fan, vi måste begränsa oss. Och så gör vi det. Och så börjar vi någonstans. Det är svårt att det tar tid, men jag tror att det här kommer ge oss bättre möjlighet att kunna expandera dit vi vill sen.
Precis, och bara innan vi går vidare från CDLP, så var bara att det är så, vi har ju snackat lite om branding i den här podden tidigare. Och det är ju ett sånt,
de är grymma
på det.
Väldigt
roligt exempel, för som bara man kan bara se effekterna av deras branding nu när vi sitter och snackar om så här sköna, klina, rena kallingar utan massa tjafs. Alltså det säger vi ju inte. Det säger vi på grund av deras brandbuilding. Alltså, så uppenbarligen så har de ju lyckats. Och,
precis, det här är ju, du har det helt rätt.
Så det är ju, om man vill se ett tydligt exempel på vart man vill komma genom att marknadsföra sig på ett sätt som bygger brand, så är det dit de har kommit.
Ja, men så här, inte liksom typ företaget Shimmy, lite lika i solglasögon. Okej, det är en ganska mättad marknad, det finns mycket solglasögon. De kom in, de hade några snygga, stilrena modeller, moderna, trendiga, massa olika färger där istället då. Det är lite samma där. Jag vet inte, vad tänker ni när ni hör?
Personligen så håller jag inte med Shimmy. Jag tycker det är olika. Shimmy gör en liten annan grej. Jag tycker CDLP har lyckats bättre än vad Shimmy har. Jag tror det bara personligen så är jag inte, för de kör ju liksom den här smala modellkilla med linnen och svarta byxor typ som går omkring och tycker jag är ganska liksom pretto. Och för mig så, alltså glasögonen, de är nice. För mig, Shimmy, det de har försökt gå för, att liksom slå in sig som någon akne-liknande känsla i deras butiker och liknande, fast kanske en mer rimlig prisklass. Det har inte tilltalat mig bara.
Känns som att de är lite... inte riktigt kanske, men lite, gjorde lite samma resa som Daniel Wellington gjorde. Alltså att de har gjort jätte... Men det kanske mer...
Jag tycker Daniel Wellington är ännu värre.
Jo, Daniel Wellington är definitivt mycket, mycket värre. Och också sämre produkt. Alltså Shimmys produkt är ändå ganska okej.
Ja.
Men Daniel Wellington...
Ja, men Daniel Wellington är ju liksom bara... Det är
skit,
det är
absolut.
Scam nästan.
Ja, det är nästan det. Men det menar med att just med den här influencer-marknadsföringen känns som att de har varit ganska liknande på det planet. Känns som att Shimmy är väldigt duktiga där. Och det som har gjort dem framgångsrika. Vilket fall som, du är helt rätt. Om det är någon som, på tal om att han är en av grundarna, Christian Larsson är en väldigt duktig filmfotograf och fotograf, så tror jag det återspeglas i CDLPs marknadsföring. Det är riktigt snygga bilder, alltså coola, lite såhär vintage look. Vi får se om vi gör något liknande.
Ja,
vi kanske bara kopierar rakt av
vårt game, ja, verkligen. Shut up and sit down.
Det var en gång en startup.
Stora ord lämnade våra munnar i slutet på förra avsnittet, som var för några veckor sedan. Och vi utlovade ju våra kära lyssnare någonting där, att nästa vecka, eller då i nu när vi är tillbaks, så skulle vi dela med oss lite av hur vi löser inte bara de här stora man- och kvinnofrågorna, utan även
välfärdsproblem.
De ekonomiska pusslerna.
Och det tog lite tid. Det tog några veckor.
Kan ju varit därför som vi tog en liten paus också, så vi verkligen kunde slipa våra tankar kring det här.
Och det kan det ju vara värt.
Kan säga, vi ska inte höja oss upp oss själva allt för mycket innan vi ens har pratat om det nu.
Innan vår bok är skriven. Efter, då...
Det vi i alla fall pratar om är temat UBI, eller Universal Basic Income, eller basinkomst, som det har gått.
Du kanske kan förklara lite vad det är först, om det är någon som inte har...
Ja, men jag tror att vi har varit inne och snuddat på det lite tidigare några gånger när vi tre har snackat.
Precis, plus att det har varit ganska hett under några års tid ändå. Så det finns ju risk att man har hört om det i media.
Men för jag kom in på konceptet av en... det var en bok som jag diskuterade med min mamma. Och blev intresserad av konceptet igen och började läsa på lite mer. Jag har alltid tänkt att så här, Universal Basic Income har varit så här. Robotarna kommer att ta våra jobb och då behöver vi få pengar till de som inte kan jobba för att det finns inga jobb för att robotarna kommer göra våra jobb. Och då får man liksom, man får en lön och så kan man inte, och så är den fast och den bestäms av staten och så kan man inte göra någonting och så jobbar man inte och så bara går
du
man ut.
Fett. Jag skulle frodas i den.
Alltså, det var i alla fall miljön. Min inställning till vad UBI var.
Robotarna får gärna göra allt.
Och jag tänkte så här, fan det här låter ju skittråkigt. Ska vi liksom alla bara få en lön och så bara går vi runt och gör ingenting och typ så här odlar chilifrukter liksom.
Ja tack.
Men så började jag läsa på lite mer. Såg en Ludwig-favorit, Kurskesagt, på YouTube. En väldigt bra YouTube-kanal som du gillar starkt, Ludwig.
Ja, den är grym. De snackar lite om allt möjligt och väldigt många udda liksom, ämnen, men som är sjukt intressanta. Så det är ju grejer som du aldrig visste du tyckte om.
Snygg animation också. De är väldigt
otroligt högproduktions.
Du skulle kanske kunna lägga länken till just den här UBI-videon i beskrivningen.
För den är väldigt bra.
Det kan jag göra. Och vi starkt
svårt att stava till Kurskesagt.
Ja, Kurskesagt. Det är tyskt, va?
Ja, det,
ja, det är ja, kolla in dem.
Och det var, så jag gick in och kollade. Och en av sakerna jag kollade på var deras video. Som var väldigt välgjord på typ 10-12 minuter. De fick en ganska bra bild av vad UBI faktiskt kan vara. Och jag tänkte att vi skulle kunna snacka lite om UBI från liksom tre företagares och finansstudenters perspektiv. Just med tanke på att jag hade den här fördomen om vad UBI var. Jag tänkte att fan, det är som liksom att vi bara delar upp alla inkomster vi får på alla människor och så är det ingen som jobbar. Vilket verkade för mig väldigt dystopiskt.
Du fick dystopi, uppgivenhet, lite såhär. Medan nu efter vi har diskuterat tillsammans och förhoppningsvis kan förmedla, så ser ju vi snarare kreativitet, lycka som två liksom outcomes av UBI.
Och ett effektivt sätt att faktiskt hjälpa folk ur fattigdom och liksom olyckliga liv i princip. Och för att ta vid lite vid den här videon, vad den snuddar vid, och få en liten grasp av vad UBI kan vara, och vilket fick upp ögonen för att det kan vara ett väldigt, väldigt effektivt system för att folk ska bli lyckligare, vilket är ju målet.
Yeah.
Och där snackar de väldigt mycket om minimum basic income, alltså att man ska ha ett slags. Det ska inte vara liksom som din lön det här, utan det här är snarare en slags grundpelare som du har det står på. Exempelvis, de tog upp $1,000 i månaden, som är, då är man över fattigdomsgränsen i USA. Och då skulle deras minimum basic income, alltså UBI, kunna vara $1,000 i månaden. Oh. Ish 10 000 kronor om vi räknar väldigt avrunda mycket,
ja,
i Sverige.
Men det, jag antar att det är USA som har satt gränsen för vad fattig är i deras land då, på $1,000 i månaden.
Ja, det
för
vet
att,
jag inte.
För att i väldigt många delar av USA så kommer man inte så långt på $1,000 i månaden. Alltså då är man ju sjukt fattig. Så det är ju, just USA har ju liksom både stora skillnader mellan olika områden och ganska mycket klassklyftor. Så att säga, i Los Angeles så hade ju det aldrig gått. Men i liksom någon annan, alltså, lite mer obskyr delstat så hade det ju funkat.
Kanske du bor ju förmodligen i Los Angeles redan innan för att du har precis råd, eller att du har råd att bo där. Om du då får $1,000 extra så kanske det är klart. Alltså jag förstår vad du menar, men så här, det är inte så att folk, alla kommer ju kanske inte flytta till Los Angeles då, sen kommer inte ha råd att bo där, utan de har ju deras förutsättningar, sen får de ett extra tillskott som de kan stå på som en grund.
Och det är det som jag tycker verkar så väldigt fint med det hela konceptet, att ja, vill du bo i ett superfint hus, ingenting som hindrar dig. Du har liksom friheten att göra vad du vill.
Ja, men hur menar du då?
Så här. Grejen är att, ja, jag trodde att det var en lön. Som så här, det här får du och det är liksom det vi ska ha.
Men alltså det här är väl så som det funkar i typ så här, vad är det, Saudiarabien? Där man får, de har väl en lön för alla.
Har de det?
Urinvånare. Jag tror det, för att de har så mycket olja. Så du behöver typ inte jobba om du inte vill.
Okej.
Jag har ingen källa på det här. Jag har fått för mig det och jag har hört det någonstans. Men jag tror att det är så.
I vilket fall som, alltså, tanken med det här att det ska vara en summa som alla får skattefritt och får göra vad man vill med. Tanken är inte att det är, liksom, det är upp till var och en att göra. Säg att du får 10 000 kronor, vi snackar svenska, 10 000 kronor i månaden. Ja, du kommer inte kunna leva ett superfett liv, men det här är någonting du kan ha stå på. Du kan tekniskt sett klara dig på det. bo billigt eller dela med någon.
Säg att du är ett hushåll med två. Då kan ni leva. Alltså det är många som inte har mycket mer än 20 000 i månaden efter skatt
liksom, precis.
Och de kan få det att gå runt.
Precis, det går att gå runt. Vill du sen ta det vidare? Vill du bo i en finare lägenhet? Vill du bo i ett finare hus eller större hus? Eller du vill ha tillgång till något annat? Då är det bara att lägga på, jobba. Nu kanske man inte behöver jobba 8 timmar varje dag om man inte tycker det är för en själv. Precis.
Det enda direkt som kommer upp då, vi kan ju förmodligen diskutera mer, det är att, säg då att alla får 10 000 kronor, du är ett hushåll med två, ni har 20 000 kronor då. Vad är det som ger hyresvärden, inte ger hyresvärden incitament att höja hyran då? För säg då att din granne väljer att jobba också, vilket innebär att din granne har ju råd att betala kanske mycket mer i hyra eftersom den har fått in 10 000, så att så här, ja, den kan betala 4 000 mer, fortfarande liksom ha 6 000 över. Medan de som bara får in 10 000 inte väljer att jobba kanske måste lägga allt på hyran för det blir så dyrt. Då måste den ändå jobba, så det kanske blir bara att vad är det som inte kommer bidra till att det blir hög inflation?
Det är för att de här pengarna är inte pengar som kommer ur intet, utan det här är pengar som kommer från annanstans. Istället för att man kanske ger...
Precis, det är inte typ bidrag, typ som i USA nu till exempel med deras stimuluspaket. Det är väl snarare bidrag bara. Ja, men det här är då snarare omfördelning av resurser.
Alltså det här är istället för ett bidrag. Så istället för att man ger kanske... Det som jag tycker är bra med det här, att det är liksom inga... Det ställs inga krav
no
på de här
strings attached.
Exakt så. För att många av de här bidragen är liksom A-kassa och sådana grejer. A-kassa är ett väldigt bra exempel. Som är att du måste exempelvis försöka söka ett jobb. Precis. Och du måste ta får ett jobb, så måste du ta typ vilket skitjobb som helst.
Och då kan det ju till och med vissa fall det kan ju i vissa fall vara så att när du väl börjar jobba då, så kanske det är så att du inte får kvar A-kassan. Och då kan det vara så att ditt jobb du får är till och med lite mindre än vad du får i A-kassa. Mm. Vilket ju inte ger incitament. Precis, att ta det jobbet.
Exakt.
Och då är det så här, då blir det snarare som att man fastnar på en sorts gräns. Att säga, okej, jag går på bidrag. Det går okej, men jag känner mig ofullständig. Jag tar ett jobb, men jag får in mindre än vad jag får bidraget. Vad är värt?
Så jag slavar runt liksom 40 timmar i veckan och får mindre än vad jag fick när jag var bara satt hemma. Det är klart att man förstår att folk liksom fortsätter försöka leva på bidrag då och liksom försöker fiffla med Arbetsförmedlingen och så här, vara dålig på intervjuer eller så här, låtsas
söka. Men säg då snarare att du går till ditt jobb som du inte tycker är så kul, men du får ändå in så att du kan leva. Så får du liksom tid sen extra. Det möjliggör ju att, som du säger, antingen kan man välja att inte jobba alls och kanske fokusera på sig själv, sin familj eller projekt. Som vi sitter nu och vill starta igång ett företag. Om vi vet att vi hade haft per gubbe liksom, 10 000 i månaden, då hade vi kunnat testa massa grejer och helt inte behövt fokusera på att jobba sen.
Och vi har ju ganska liknande, för vi får ju 10 000 för CSN.
Precis.
Visserligen ett
inklusive
lån.
Inklusive lån, ja.
Absolut, men det är ändå, om vi bortser från att det är ett lån för en liten teoretisk stund, så är det, jag tycker det är helt fantastiskt. Det gör ju att vi kan faktiskt starta igång Velocity.
Precis.
Nu är det ju här krav då att man ska plugga.
Ja, men och man ska också, det är också en sorts intagskrav på att börja plugga, och man ska också ha vissa poäng. Så att så här, det är ju strings attached,
absolut,
de här pengarna.
Det är väldigt likt situationen.
Ja, absolut.
Och jag skulle säga att vi hade inte kunnat gjort det om vi inte hade haft CSN.
Nej, för att vad hade alternativet varit? Jo, att vi tar ett vanligt jobb som kanske inte gillar. Spara otroligt mycket pengar för att sen liksom, om vi har tur, kunna lägga undan det och försöka fokusera ett år. Men det innebär att vi har en ganska stram tidsram att jobba med. Och vi kanske inte heller har liksom att vi kan spara så mycket om man har olika förutsättningar med boende och liknande. Så att, absolut, det kan ju möjliggöra till att man kan vara kreativ. Samtidigt som det möjliggör för människor som inte vill vara kreativa att kunna fokusera på att göra det de vill. Då.
Och jag ser det här som en ganska häftig grej, för att både, man snackar ju mycket om så här, ska vi gå ner till så här 6 timmars arbetsdag, är det några som vill? Har varit på vänstern är väl starkt för det exempelvis.
Fan vad jag älskar det.
Ja, så här, precis. Tror ni att framtiden är, vi snackade ju förut, bara så här, sidetrack, vi snackade förut om det här med köttande. Är 12 timmars arbetsdagar 7 dagar i veckan framtiden?
För mig är det så här, jag vill att folk ska få välja själva.
Ja.
Det är så här, vill folk jobba 6 timmar om dagen, då ska de liksom det är ju inte mig emot. Men om jag vill jobba längre så är inte det de emot.
Ja, precis. Men det är ju lätt att det blir som tendensen hos Netflix. Att säga, ja, du kan ta hur mycket semester du vill, men du kommer inte göra det. För att,
så här, du känner dig obligerad att jobba.
Du ska jobba 6 timmar, men du kan jobba 10. Då, alltså på många platser så kommer ju kulturen vara att du jobbar 10.
Alla dina kollegor jobbar 10. Varför men gör inte du det?
Du kan jobba 6.
Ni får lika mycket i lön. Så, ja. Och så...
Men det är därför jag tycker det är så häftigt med det här. För det tillåter just den här friheten. Att det blir så mycket enklare att få folk att göra det de vill. Är det så att någon tycker det är väldigt viktigt så här, istället för någon att hamna på ett dåligt jobb som man behöver ta för att få in lön, så kanske man har den här grundpelaren att stå på. Kanske kan utbilda sig till det man faktiskt vill göra, fortfarande ha pengar, och sen kanske kunna jobba med någonting även fast inte ger jättemycket betalt, för att man har den här basen att stå på och ändå kan leva ett ganska gott liv.
Ett motargument då varför vissa, eller så här, säger du att man skulle slopa A-kassa och typ höja marginalskatten för att kunna på något sätt finansiera det här. Då kanske det är så att för de här topp 1-2% så innebär den här höjningen i marginalskatt att de kanske torskar mer än vad de får av den här UBI:n. På hypotetiskt sätt. Samtidigt dock, om man ska se liksom nettonytta i samhället, så är det inte bättre, nu kanske vi låter jättevänster här nu, men samtidigt så är det ju inte det riktigt, tycker inte jag, för att om liksom 25% av samhället kan få det 10% bättre medan 1% får det 5% sämre, ja, men det, nu tar jag alltså, bara siffror från himlen, men så här, det kanske, kan man inte på sikt övertala de här procenten som förvisso kanske är ganska har mycket makt, men ändå att det kanske är värt det i längden.
Ja, alltså de allra rikaste skulle ju inte få det så mycket sämre. Alltså man kan ju sätta det till liksom justera räntan så att det blir liksom en sån gräns där. Ja, de som tjänar mindre på det tjänar ju så pass mycket att det gör ingen skillnad för deras livskvalitet att de tjänar mindre.
Nej, men säg att de måste skatta liksom 11 000 mer i månaden, ja, men får 10 000. Då har, ja, de gjort en förlust på 1 000 kronor.
Ja, men för de som skattar 11 000 i den situationen, de skulle ju tjäna så pass mycket att det spelar ingen roll att de skattar 11 000.
Nej, men det är ändå, man ska ändå övertala dem att du ska alltså ge upp 1 000 kronor mer i månaden för någon som kanske... Du har kämpat, men du har pluggat
jag tycker
och tagit
det är,
igenom...
Bara för att flika in, alltså, det jag tycker det är bra med det här är att man får ju titta på hur man ska finansiera det.
Det är den svåra frågan.
Absolut.
För det är ju lätt att vara teoretisk om det och, men så här, alltså, hur ska man implementera det?
Ja, men jag tror att och många andra med mig att det här, jag skulle säga att istället för att lägga massa pengar på massa andra bidrag, att man kan ta en liten del av den kakan och göra till det här bidraget.
Precis, för man behöver väl i teorin i alla fall inte andra bidrag då.
Nej, men alltså, nej, eller exempelvis A-kassan. Jag tror att vi kommer spara på det här och det är det som gör att vi kommer kunna betala ut den här summan. Exempelvis A-kassa.
Vissa sjukbidrag kanske fortfarande måste
finnas. Nej, men så här, absolut. Men så här, för de som är arbetslösa, de behöver inte ha någon A-kassa längre. De får det här istället. Och så exempelvis så tror jag att så här, sjukpenning kommer gå ner. Mm. Alltså vi kommer inte få lika många sjuka för att folk kommer väl kunna ha liksom tid och ekonomisk frihet att välja de sakerna de faktiskt
vill göra.
Skulle
man behöva ha ett pensionssystem? Statlig pension? Om man kan få den subventionerad ut genom hela livet istället. Istället för att få en minimumpension när det går sen, så kan man... Nej,
Den beror ju på hur mycket du har jobbat.
Vi hade ju ett extremt bra pensionssystem i Sverige som de sen tog bort lagom till att vi skulle börja spara pension. För så här, våra mor- och farföräldrar, det var på deras tid de tog bort det här. Och många av dem hade ju... Man fick extremt bra pension på den tiden utan att liksom behöva ens tänka på det. Och sen så tog de bort det och så skulle man liksom hålla på... Nu fixar man själv typ sin pension. Så gärna gå tillbaka till gamla pensionssystemet, det var grymt.
Men det här är också att kunna fortsätta liksom genom hela livet och ha då den här startpelaren att stå på när man är pensionär, det är ju jättebra.
Precis, och säg då att ja, men du jobbar ett tag sen, så det du vill med ditt liv är att du ska jobba och spara de här pengarna tills du kan liksom köpa ditt hus i Spanien och spela golf resten av livet från 45 tills du dör liksom. Mm. Ja, kan du göra det?
Det är väl, då blir väl den här personen jättelycklig om det är det som gör en lycklig. Alltså,
För var är egentligen så här, nu i, om vi får tillåtas att ta upp det här med coronatider och man har fokuserat mycket på folkhälsan, om jag bara tar upp det på senaste tiden. Vad är det som skulle vara bättre för folkhälsan än om man ger frihet. Mm. Vissa kanske inte mår bra under frihet, de vill ha struktur, men det kan man ju fortfarande ha.
Precis, det är det som jag tycker är det fina med det här. För jag är ju... Jag och ni två är också så här att vi vill någon vart med våra liv, tror jag. Och jag har ibland sett att jag har inte alltid liksom... Åt vänsterpolitiken har inte jag alltid känt kunna liksom embracea det här med att sträva efter något ganska långt. Jag har alltid känt att de har inte riktigt varit där. Samtidigt som det är väldigt fina idéer och tankar om att liksom vi ska försöka få mer till alla. Det är en väldigt, väldigt fin tanke. Och därför gick jag igång så mycket på det här, för jag tycker att det är någon slags best of both worlds. Liksom. Att det här är både att vi kan ge fler personer möjligheter.
Precis.
Men också att de som vill göra någonting extra får absolut göra det.
Precis, för så här, i teorin så är det så här, jag kan, i teorin så är kommunism inte helt fel. Det är lite liknande, man ska, folk ska kunna liksom, de får en syssla och sen får de liksom en ersättning för det. Så kan man liksom vara lycklig sen för att man, ingen har med någon annan. Eller så här. Men det exkluderar också många som inte vill leva det livet. Här ger man frihet till att man ska kunna leva precis som man vill. Och det är väl det som gör att det blir svindlande kanske.
Ja, alltså jag tror ju att någon typ av kommunism är framtidens liksom samhällsform. Jag behöver inte gå in på det nu, för jag tror vi inte riktigt har tid för att jag ska hålla på och babbla. Men alltså den här idén är ju intressant. Jag tycker den är liksom ganska demokratisk socialistisk liksom, eller demokratisk socialism. Och jag förespråkar det liksom i allmänhet. Men sen att det här med att liksom vänsterpolitiken inte är för de som vill nå långt eller lyckas håller jag inte med om, för att det är ju liksom kanske monetära vinningar, att de minskar. För mig är inte det liksom success att lyckas. Det har väldigt lite med monetära vinningar att göra, utan så här, för mig att komma någon vart i livet eller att liksom nå något liksom stort mål och lyckas. Det är ju så många andra aspekter att vara, alltså, den som är lyckligast, den som jobbar med det den tycker är roligt, det är ju de som vinner.
Jo, samtidigt så kan jag tycker inte man kan förneka att om jag tittar på liksom exempelvis vänsterrörelsen, så det känns som att jag inte riktigt är på samma plan som många av dem som är i den rörelsen.
Vad är det för plan då?
Nej, men det är bara min känsla av det är liksom att det är inte den här, alltså liksom, embrace är nästan det bästa ordet jag har, liksom någon slags strävan efter att nå något riktigt högt uppsatt mål. Jag vet inte, jag får inte den känslan bara. Jag vet inte, det är kanske väldigt abstrakt, men
ja.
Av det folket som är i den sfären.
Ja, jag förstår precis hur du tänker. Men, och det har, jag tror det har med målen, alltså att man har olika mål att göra. För mig så finns det liksom det ädlaste och det noblaste och kanske det största målet är väl att hjälpa andra människor och göra det så bra som möjligt för andra människor. Och jag säger inte att det är liksom inte är ditt mål, men att jag tror att i den rörelsen så finns det kanske en tankar kring att hjälpa andra är större framgång än att bli liksom framgångsrik företagare och att lyckas på den fronten.
Ja, nej, men så här, jag vill att folk ska ha friheten att göra vad de vill och att alla, så många som möjligt, kan få ett så bra liv som möjligt, så lyckligt liv som möjligt. Det är egentligen min bild av en utopi. Och de är ju ganska snarlika formuleringarna där. Alltså, jag kanske inte lägger jättemycket betoning på liksom, att hjälpa andra som är det absolut högsta målet. Det är väl mer det att jag är lite mer kanske inne på att så här, man hjälper väl sig själv typ. Men det finns ju någonting i båda de där, kan jag tycka. Alltså det är absolut så att det är klart att jag önskar att jag kan hjälpa så många som möjligt, absolut. Och hjälpa andra är jättefint. Verkligen. Men det är svårt. Men det skulle komma på komma in på var att jag tycker att UBI, det har inte riktigt fått sin så här politiska prägel än. Visst, det kanske är i tanken en lite mer vänsterinriktad idé, men jag tycker inte det behöver vara det, och jag tycker inte, hoppas inte att det liksom behöver sättas någon prägel på det, för folk blir ju väldigt, ja, som är uppenbarligen jag och du liksom, när vi snackar här, att man lägger in värderingar på om man ska, okay, det här är mer vänster, det här är mer social demokratisk, eller det här är mer liberal, kan inte bara få vara liksom
utanför blockpolitiken.
Precis, det vore ju fint, men jag tror att alltså det kommer,
ja,
ju vara,
kommer inte hända,
det kommer vara svårt, menar, för så nu med så $15 minimumlön i USA till exempel, som var en superdebatterad fråga, och det är många som är super emot det. Men jag tror någonting vi kan enas om är att kapitalismen är ju inte det sättet som vi lyckas lösa det här på.
Det, alltså,
vi har standardiserat basinkomster. Alltså jag sprider ut nyttan i samhället.
Jag måste ändå säga att kapitalismen är ju definitivt det bästa systemet vi har haft hittills. Jag säger inte att det är perfekt, långt ifrån perfekt, men det är det bästa vi har haft.
Det är trickle down är snarare trickle up.
Alltså jag måste säga att kapitalismen har ju fått, jag tycker det har fått lite dålig rap ändå.
Ja, men det är jag håller med, idén om fri marknad, den är intressant. Mm. Så som vi gör kapitalism idag är inte som den här tanken om den fria marknaden. Vi har verkligen inte en fri marknad, och det är då det här inte funkar. För att det som gör den inte fri är det som gör dem rikare rikare.
Ja, men alltså fan, jag bryr mig inte om de rikare blir rikare. Jag bryr mig att liksom folk ska få möjligheter. Och jag tycker att kapitalism plus UBI kan vara riktigt, riktigt bra system. I min hjärna i alla fall.
För det finns väl inget system där de rika inte kan fortsätta bli rikare. Och skulle de inte kunna bli det, så skulle ju det förmodligen inte vara genomförbart liksom.
Nej, kanske inte. Men absolut. Så, alltså, jag tror många av de bästa idéerna går kanske inte att föra igenom. Speciellt inte så som det ser ut nu. Men man kan ju liksom bolla, man kan ju diskutera och förhoppningsvis röra sig i rätt riktning på ett samhälleligt plan.
Om man inte nu flyttar ut till en trailer park med 20 andra och så lever man sitt exkluderande liv där.
Ja, bo i skogen, odla själv, det vore rätt. Mm. Det vore rätt soft, bara slippa allt.
Det är lättare att övertala 20 pers.
Ja, men hur som helst, vi är tillbaka nu. Vi är redo att fortsätta köra. Och vi ser fram emot att göra många fler nya avsnitt.
Vi blir bara bättre och bättre för varje avsnitt, så att
förhoppningsvis
stanna in it for the long game.
Ja, för om 2-3 år, jävlar vad krisp det kommer låta.
så kommer ni kunna säga att ja, men jag var faktiskt med från början. Jag var där. Oh. Det är någonting.
Borta, det var bra, men hemma, det är bäst.